Gatans lag av Michael Connelly i översättning av Eva Larsson. Del 1. Stå med skammen. 1992. Kapitel 1. Alla ljuger. Poliser ljuger, jurister ljuger, vittnen ljuger, offren ljuger. En rättegång är en kamp med lögnen som vapen. Det var något som alla i rättssalen var medvetna om. Domaren visste det, och när jurymedlemmarna intog sina platser räknade de med att folk skulle ljuga för dem. Satt man vid försvarets bord gällde det att tålmodigt invänta den rätta lögnen. Inte vilken lögn som helst, utan just den som man kunde gripa i ögonblicket. Som man grep ett stycke glödande järn och smidde om det till en dödande klinga. Med den vassa äggen kunde man sedan göra snittet som fick fallet att öppna sig så att innehållet rann ut på golvet och blev synligt för alla. Det var min uppgift att smida klingan, att slipa den och använda den utan barmhärtighet och samvete. Att visa upp sanningen bland alla lögner. Kapitel 2. Under den fjärde rättegångsdagen kom lögnen jag hade väntat på. Den gav mig vapnet jag behövde för att förändra hela rättegången. Det var i rättssal nummer 109 i domstolsbyggnaden inne i centrum. Min klient, Barnett Woodson, var anklagad för dubbelmord. Det kunde ge honom en plats i en stålgrå cell i San Quentin där man gav de dödsdömda den gudomliga injektion som förpassade dem till en ny och bättre värld. Woodson, en 27-årig narkotikalangare från Compton, stod anklagad för att ha rånat och dödat två college-studenter från Westwood. De hade försökt köpa kokain av honom, men istället hade han tagit deras pengar och skjutit dem med ett avsågat hagelgevär. Det var i varje fall åklagarens version. Woodsons situation förvärrades av att han var svart och att hans offer var vita. Särskilt som det hände bara 4 månader efter upploppen som hade slitit itu befolkningen i stan. Woodsons läge förvärrades ytterligare av att han försökt göra sig av med de döda kropparna genom att forsla dem till Hollywood Reservoir och dumpa dem i vattnet. Efter 4 dagar hade sedan liken, som ruttna äpplen, flutit upp till ytan. Tanken på att döda kroppar flöt omkring i stans viktigaste dricksvattenreservoar fick det att vända sig i magen på stadsborna. Med hjälp av uppgifter från teleoperatörer kunde Woodson knytas till de dödade männen och gripas. Reaktionen mot honom från allmänhetens sida blev våldsam, vilket omedelbart fick chefsåklagaren att kungöra att han ämnade yrka dödsstraff. Åtalet mot Woodson var emellertid inte helgjutet. Det vilade på indicier, att telefonsamtal ägt rum och på vittnesmål från personer som själva var kriminella. Vittnet Ronald Torrance, som satt i mitten på främsta raden bakom åklagarsidans bord, hävdade att Woodson erkänt morden för honom. Torrance och Woodson hade suttit på samma våningsplan i centralhäktet för män. De satt på en säkerhetsavdelning som bestod av 16 ensamceller i 2 nivåer med dörrar ut mot ett dagrum. Samtliga intagna på avdelningen var svarta män enligt den för tillfället rådande filosofin segregation för säkerhet. Denna innebar att fångar åtskildes på grund av ras och gängtillhörighet för att undvika konfrontation och våld. Torrance väntade på att bli rannsakad för plundring och grov misshandel som han gjort sig skyldig till under upploppen. De intagna på säkerhetsavdelningen hade tillgång till dagrummet från klockan 6 på morgonen till 6 på kvällen. Förutom att inta sina måltider vid borden i rummet spelade de kort och umgicks i största allmänhet under noggrann bevakning av vakter i en glasbur längst upp. Enligt Torrance skulle min klient ha erkänt att han mördat de 2 unga männen från Westside när de satt tillsammans vid ett av borden.